Jajamensan, Eddie och Linda Show här. Vi sitter på Coco Rock och ja, vi har ju grävt fram en ny gäst idag också.
Så himla roligt, och sen ja. Gillar ju vi att hänga på det här stället.
Ja, så är det. Mm. Vad är det för mat här idag?
Det har inte jag kollat riktigt. Nej, det var torsktacos tror jag, ja. Bland annat.
Den är jag torsk på.
Ja.
Haha, är man från Göteborg eller?
Så himlar vi lite med ögonen.
Våran gäst kommer inte få säga någonting riktigt än, utan...
Va?
Precis. Nu fick ni reda på att det är en stor herre. Som, nej.
Alltså när man säger till någon att man inte får. Det går inte att göra det.
Nej. Vad kan vi säga om våran gäst här idag?
Men författare.
Ja. Mm. Gift. 16 barn.
Oj! Det var inget jag hade skrivit upp i manuset.
Nej, 16 barn har hon inte. Men gett ut en faslig massa böcker. Både feelgood och fiction och roman. Allt skrivit för allt och alla som journalist. Och kan vara ganska... obekväm och rak har jag fått för mig. Mm-hmm. Så att, det här är lite spännande att se vad...
Ungefär som du då?
Vi är inte ett dugg lika faktiskt. Jag är ju den mest timida människan som finns på skor. Hur veckan var det för dig, Linda?
Kanonbra. Mm. Härligt. Jobbat och tränat.
Vad är fokus på träning nu?
Ja, men egentligen att få ihop mängd träning. Jag tränar ganska mycket just nu.
Men du ljuger ju. Du har ju sagt att rumpa. Du har kört så mycket rumpa.
Ja, det är sant. Ja, det är sant. Det är fokus, ja. Helt klart. Ja.
Varför gräver du in det på rumpa nu?
Jag bara gillar det. Ja. Du vet, det är den åldern det börjar att plattas och hänga.
Jaha. Mm. Ja. Mm.
Så är det.
Så du kör rumpa så att rumpan hänger med?
Ja. Gud, är du på sånt humör idag?
Ja, är sånt på sånt humör idag.
Gud vad härligt.
Ja. Så enkelt är det.
Ja. När har din vecka varit?
Jo, min vecka har varit helt magisk. Mm. Jag har jobbat arslet om mig, så att den hänger.
Ja, du gör mycket roliga projekt just nu som vi pratar om senare.
Precis. Mm. Ja, och där har du är också med på det projektet på en liten hörna.
Jätteroliga projekt som jag gör nu, som är superhemliga.
Ja. Och vi får absolut inte prata om det.
Nej. Och därför pratar vi om det nu.
Men det är jättespännande och roligt. Och det är någonting som vi vill göra mer. Men vi får inte prata om det som sagt.
Nej. Inte alls,
så
det gör
så
vi
säg
inte.
Ingenting. Nej. Hoppas ingen lyssnar nu bara. Så att när vi kommer tillbaka så kommer vi få reda på vem dagens gäst är. Ni lyssnar på Eddie och Linda Show. Coco Rock sitter vi på. Och jag tar in en kaffe.
Göteborgs enda rockstation.
Jajamensan, varmt välkomna tillbaka. Eddie och Linda Show, Kock och Rock sitter vi och fikar på faktiskt. Lunchen är inte riktigt serverad ännu, men...
kaffe har vi.
Ja, jag har druckit 3 koppar ännu, så jag kommer nog behöva springa iväg strax här. Dagens gäst, författare Jessica Devert.
Hej.
Varmt välkommen!
Välkommen!
Tack.
Ja. Hur känns det att sitta i heta stolen här då?
Inte så het, men det är kul.
Ja.
Skitkul.
Ja. Mm. Lyssnar du på våran podd annars?
Kan jag ju ärligt säga att det gör jag.
Ja. Mm. Grymt.
Oh, vad härligt.
Ja. Då tackar vi för att du kom. Och så.
tack. Var det dagens reklaminslag? Ja.
Du ska få göra en egoboost här idag.
Bra så härligt.
Ja.
Så som vi, Jessica Devert, född den 26 januari. Vi behöver inte nämna vilket år.
För jo, det går så bra.
1969.
Jajamän. Du har ingen sån åldersnöjning alls, som jag har.
Nej. Varför ska man ha det?
Nej, det jag undrar också. Jag är så barnslig. Tycker det är så jobbigt.
Ja, vi vet att du är barnslig.
Ja, men, nej. Ja. Alternativet är ju kast.
Ja, jag vet.
Vad är alternativet?
Ja, det är väl att dö, antar jag. Och det tänker jag att det satsar jag inte på.
Vi blir ju inte yngre.
Nej, jag menar det. Nej.
Och egentligen mår man ju bättre ju äldre man blir. Alltså man blir tryggare...
Ja, åtminstone på insidan. Ja, det är ju det där med att hänga. Saker hänger på en, det är ju inte så kul. Men det, man får leva med det. Ja, nu tittar Eddie på mig som om att han fattar ingenting.
Nej, jag tänkte säga att min insida blir bara värre och värre ju äldre jag blir.
Så att du är lite annorlunda.
Men det är inget kanske som hänger på utsidan.
Jessica är alltså journalist och författare.
Ja.
Vad står det mer på ditt visitkort? Har du några mer titlar som du...
Ska jag vara så här tramsig och säga mamma?
Ja,
kan jag säga. Jag har en son som är 21 år gammal. Egentligen så står det inte så mycket mer.
Som jag faktiskt vet att han håller på att utbilda sig till bagare.
Jajamän, gör han.
Så du äter bageri?
I förrgår kom han hem med en bröllopstårta. Som det stod R plus A på. Jag vet inte vem den är till.
Men... Och den fick ni äta?
Ja, fick vi äta.
Ja, var den god?
Jag åt ju väldigt lite då, måste jag erkänna. Men min man tycker väldigt mycket om att Adrian kommer hem med godsaker. Så att de är så lyckliga ihop, de två, när de sitter och trycker i sig kakor och bullar och tårtor. Och...
Så ni har väldigt mycket gäster nu som kommer och fikar och ser?
Ja. Mm. Det är absolut.
Det måste vara den bästa den träningen att kunna få feedback direkt.
Ja, inte bästa träningen för mig.
Nej. men du bor här i Göteborg?
Ja, jag bor i Majorna. Ja.
Är du uppväxt i Göteborg?
Det beror på hur man ser det. Men när jag var 4,5 flyttade jag till Hisingen. Ja. Till Hisings Backa, ja. Så det kan man säga. Ja. Där har jag gått i skola och sådär. Ja. Så sen har jag bott en sväng i Södertälje också. Men för övrigt så har jag bott i Göteborg. Ja, det var halvkul får man säga.
Men en god göteborgare var här då?
Ja,
absolut. Ja. Jag är född i Göteborg. Ja.
Mm. Vad, med tanke på att du är journalist och författare idag, vad utbildning och sånt?
Jag har gått journalisthögskolan i Göteborg. Ja. Jag gick ut 2000 och sen så flyttade jag ju då till Södertälje. Ja. Och började jobba på Aftonbladet och sen jobbade jag på Expressen och sen jobbade jag på Aftonbladet igen. För det är ju så, det finns ju något som heter LAS-lagen som är lagen om anställningsskydd. Så jobbar du mer än 11 månader så måste de ju anställa dig. Och det vill de ju inte. Så därför så hoppar man fram och tillbaka som vikarie. Det är så det funkar i journalistbranschen. Eller funkade då.
Mm.
Jo, så gjorde alla. Det var lite så här, man träffades ute på krogen och sa, vad är du nu? Nej, men nu är jag på DN och sen så är jag på Aftonbladet och så hoppar man så. Men så blev jag gravid och fick barn i januari 2002. Och när han var 8 månader gammal, då började jag frilansa. Så mitt första frilansjobb sålde jag in till Vi föräldrar. Och det var då en dagbok om när jag satt med Adrian på neonatalen, för han är för tidigt född. Mm. Så det var liksom mitt första jobb som jag sålde in.
Mm. Hur blev den artikeln mottagen?
Jag fick ganska mycket uppmärksamhet för att det är så få som är födda så för tidigt som han är, som ändå klarar sig så bra. Så att, och sen så får det här inifrån perspektivet är ju naturligtvis få förunnat. Så att ja, det gick jättebra. Jag fortsatte att jobba för Vi föräldrar i många år efter det. Så att, och sen så utökade jag ju bara min verksamhet liksom. Mm. Med fler tidningar. Jag hade ju då också jobbat på Aftonbladet och Expressen innan, så att jag kunde liksom ta upp de trådarna igen och jobba för dem. Mm.
Men hur funkar det? Får man uppdrag på vad man ska skriva eller kommer du på själv?
Både och. Ja. Men i början så får man ju komma på själv. Mm. Det är ju sen när man har jobbat in sig, då kan de ju liksom lägga ut jobb på en så att säga. Lägga ut knäck, som det heter.
Okay. Men om du kommer på världens, enligt dig, den grym idé som du börjar skriva om och göra...
Nej, stopp.
Ja, precis.
Börjar inte skriva.
Nej.
Man skickar en idé.
Okay.
Mm. Så här har jag, om jag ska skriva om er show till exempel, så skriver jag, nu har de startat en show här, och så får man ju hitta någon vinkel som är tillräckligt intressant för just den här tidningen. Men man ska ju veta sin målgrupp så att säga. Ja. Så det är ingen idé det är ingen idé att jag hör av mig till en tidning som handlar om lamadjur, för att ni aldrig pratar om lamadjur. Då kommer de aldrig köpa den artikeln i det.
Men vi kan börja prata om det om de skriver.
Ja, absolut. Om vi kan hitta den tidningen så är det helt okej. Men man måste liksom veta vart man vänder sig.
Visste du från början att när du var yngre att skriva och bli journalist var din dröm? Eller vad var din dröm när du var yngre?
Jag är inte så mycket av en drömmare. Jag är nog ganska realistisk sådär, och saker och ting händer och så tar jag dem lite i farten. Så att jag visste att jag var duktig på att skriva och visste att jag var duktig på språk. Men min mamma hävdade med bestämdhet att hon satt hemma vid köksbordet och sa att nu kan du bli journalist. Mm-hmm. Kommer inte jag ihåg. Så därför så tog det ju då, jag var ju 30 typ när jag tog min examen. Nej, så det var ingen tanke så. Jag gjorde massa andra grejer. Jag jobbade som vaktmästare på Göteborgsposten och jag jobbade på Fotokvick och lite allt möjligt sånt.
Ja, du har haft lite alla möjliga jobb.
Ja, precis. Men det är bra, tycker jag. Det ska man ha.
Jajamän, vi får avbryta för en liten kort paus, men vi är strax tillbaka. Iron Rock, en del av I Like Radio. I can feel the thunder. Pirate Rock. Pirate Rock. Ja, Jessica Debert, vi sitter ju här och pratar uppväxt och utbildning och liknande.
Yes.
Men hur kommer det sig att man vill sätta sig och skriva som, alltså, får man någon uppskattning som journalist? Författare?
Ja, som författare mycket mer än journalist skulle jag säga. Ja. För läsare till böcker hör ju av sig på ett helt annat sätt än vad man gör när man läser en tidning. Ja. Det är ju liksom inte samma sak.
Men när gick du över från att skriva artiklar till...
Alltså jag har gjort lite parallellt. 2010-2012 så skrev jag och min syster tre barnböcker som Wahlströms gav ut. Och sen 2016 tror jag det var så skrev jag min första biografi, Nazibruden. Och den blev ju väldigt uppskattad, Anna-Lena som jag skrev om. Hon satt ju i tv-soffer och ja, den fick mycket uppmärksamhet kan man säga. Och sen skrev jag tre biografier till och bara farten. Och sen när jag hade gjort det så kände jag att nej, nu vill jag faktiskt hitta på själv, inte någon annans historia. För det är ju väldigt trevligt att skriva biografier för du har ju liksom en färdig historia från A till Ö. Mm. Men problemet är ju att du kan ju liksom inte, du kan ju inte titta på den här människans liv och tänka att oj, just här i 25-årsåldern skulle det vara toppen om du fick kunde lägga in en liten konflikt för här händer inte så mycket. Det går ju liksom inte. Nej. Så att dramaturgin är ju vad den är. Så att när jag hade skrivit den sista som var Helene Alfredssons självbiografi, då kände jag nog att det var inte så att jag gick hem och sa nu jäklar vill jag skriva en roman. Men det blev så till slut.
Men hur blev det att du började skriva om de här personerna då? De här
biografierna? Nazibruden var det så att det var en kvinna som hade varit min redaktör på Året runt när jag jobbade där. Och hon hade gått vidare till att bli förlagschef för ett nytt förlag i Sverige. Och de ville ge ut en biografi. Så hon hörde av sig till mig och sa att du som har skrivit så många livsöden, har du någon som är bra? Mm. Och då blev det Anna-Lena.
Mm.
Och sen så... Ja, och sen så blev det... Jag intervjuade en tjej som heter Paulina Bengtsson som hade varit kidnappad och varit sexslav. Mm. Och när jag intervjuade henne så sa jag, ska inte du skriva en bok om det här? Och då sa hon, jo, men jag tänkte nog skriva den själv. Okej, sa jag. Men om du behöver hjälp så kan du höra av dig. Mm. Och så gick det nog 2 år, tror jag. Så ringde hon och sa... Nu behöver jag hjälp, för det här går inte. Så då skrev jag ju den också. Då. Mm. Så att det har varit på lite olika vägar. Så.
Det måste vara väldigt svårt för en person att sätta ord på sina egna erfarenheter när det handlar om att man skulle skriva om sig själv.
Ja, det tror jag också. Det är jättesvårt för man går alldeles för mycket. Antingen så går man alldeles för mycket in i det och det kanske blir väldigt traumatiskt. Framförallt om man har upplevt något traumatiskt så kanske man kanske inte ens klarar av det. Eller så blir man lite för avtrubbad. Så att man inte riktigt kan uttrycka dem så som man verkligen kände när man var där.
Men hur fungerar det? Sitter du och intervjuar? Mm.
Ja, det gör det. Ja. I Paulinas fall så var det ju så att hennes förövare var ju dömd. Så det fanns ju vittnesmål och det fanns ju domar och förundersökningar och så som jag satt och läste igenom. För att vi skulle lägga upp en struktur på boken och för hur så. Och sen så intervjuar jag henne och spelade in. Mm. Och sen så sitter man och liksom skriver ut allt det man har och försöker liksom göra det till en roman då. Det måste ju bli en historia. Det kan inte bara bli, det får inte bara bli upprepningar liksom av vad hon har sagt.
Men när du skriver en biografi då, är det mycket material som sållas bort under resan, alltså som kanske du tycker är intressant men som en förläggare tänker att nah.
Alltså man får ju välja. För oftast är det ju så, alltså den människan som man skriver biografin om tycker att allt är viktigt, såklart. Och det förstår man ju. Men som i Paulinas fall så var det så att hennes förövare hade blivit dömd för 6 stycken av de sexuella överfall som han hade gjort på henne. Mm. Och då tog vi med de 6. För det är också, det var så mycket. Mm. Så där var man tvungen att sålla bort det. Det hade blivit en grotesk bok om vi hade liksom skrivit ut allting som han hade gjort. Så det gav en naturlig struktur till boken. Och dessutom är det så att eftersom han var dömd för dem så kunde han inte säga att det var förtal. För det är ju alltid man får ju alltid tänka på förtalsfrågan. Liksom. Men då kunde inte han säga något för han var ju ändå dömd.
Mm.
Så att man lägger upp en struktur och man får sålla. Så är det absolut.
Just det, där har du ju hårdare regler att följa än om det hade varit en påhittad historia. Där du
ja. Nej, då är det inte alls samma sak. Nej,
lär jag ut fullkomligt.
Mm. Ja, precis.
Nej, det är otroligt spännande att höra hur man bygger upp och hur man bygger upp en bok ska du få berätta om efter pausen.
95,4 och 90,7. Pirate Rock.
Jajamensan, är du Linda Schow och Jessica Devert. Mm. Hur börjar man när man ska börja bygga en bok? Vare sig det är en biografi eller en fiction?
Eller tänker man annorlunda beroende på vad det är för typ av bok?
Ja, men det gör man, såklart. En biografi är ju byggd på någon, så där måste man ju hitta ett anslag. Oftast är det ju en historia från A till Ö. Måste man ju inte ha i en bok. Där kan man ju hoppa in i texten när man vill och så vidare. Men så här är det. Jag skriver böcker själv och jag skriver böcker med min syster. När jag och min syster skriver böcker ihop, då gör vi en synopsis. Vi sätter oss ner och så har vi ett ämne och sen så gör vi en kapitelfördelning. Så att vi har kanske 25 kapitel på ett ungefär där vi skriver några meningar. Så här, det här ska hända, de här personerna ska vara med, och så gör vi ett persongalleri. Jag har försökt ihärdigt att göra detta när jag skriver själv, och det går inte. Det funkar inte, för jag kan liksom inte riktigt tänka så långt fram. Jag kanske är ett kapitel fram eller två. Och när jag har skrivit dem, då måste jag liksom pausa lite och tänka. Och sen kan jag sätta mig ner och skriva nästa kapitel och så. Jag kan liksom inte, det hade varit så oerhört skönt att bara skriva en sån här synopsis som var liksom 25, och så bara gick man upp på morgonen och så här, oj, idag ska jag skriva kapitel 13. Undrar vad som händer då? Jo, det händer det här. Och så skriver man bara, toppen. Nej, funkar inte på mig, kan jag säga. Men det finns de som jobbar så också.
Hur funkar det när man skriver en bok tillsammans med någon? Eller hur delar man upp det då?
Ja, vi har ju gjort så att vi gör en synopsis, och sen är det liksom den som är sugen på första kapitlet säger jag vill skriva första kapitlet, och så gör, om Annika gör det då, så skriver hon första, så skickar hon det till mig, så redigerar jag det och så skickar jag tillbaka till henne, och sen skriver jag andra kapitlet och så skickar jag det till henne, och så ja, och så redigerar vi varandra supertufft.
Är ni fortfarande vänner?
Ja, det är vi.
Men hamnar ni i konflikter när ni drar åt olika håll när ni skriver tillsammans? Eller?
Nej, vi har alltid sagt att den som har skrivit kapitel har liksom företräde på att tycka. Så även om jag tycker att nej, men den här delen tycker jag du ska ta bort, så får Annika, har hon företräde om hon har skrivit kapitlet. Men nej, vi bråkar väldigt sällan. Det är mycket lite. Men vi är tuffa mot varandra. Vi kan ju bara så här, det är inga jävla omskrivningar och ingen värdering och sådär. Utan det är verkligen så här, ta bort. Så skriver vi bara, vi behöver inte ens förklara, vi bara så här, men ta bort det här var väl meningslöst.
Och så kände du att det här var det bästa du har skrivit någonsin.
Någonsin.
Hon förstår mig inte.
Nej.
Men hur många böcker har ni skrivit tillsammans då?
Vi har skrivit, nu kommer det ju en precis nu som heter Hur blir det med julen. Den kommer till bokmässan om 2 veckor. Och sen så kommer det en i januari som bara är ljud. Och med dem så är det 7 stycken.
Som ni har skrivit tillsammans?
Ja.
Aha, oj.
6 stycken ljudböcker och så en som kommer som fysisk också. Då.
Men då, har du haft något annat jobb? Än,
vadå, behöver jag det tycker du?
En journalist och författare?
Nej.
Innan?
Ja, innan.
Ja. Ja. Vad har du gjort då?
Jag har städat på Hotell Rubinen.
Ja.
Jag har städat på Stena Line. Ja. Putsa bajs, så vi kallar det för. För det gjorde alla hårdrockare på sent 80, tidigt 90-tal.
Ja, det vet vi, det är ju mycket livet.
Jajamän, ja, alla har gjort. Så sen så jobbade jag på Fotokvick ganska länge. Den gamla firman där man kunde få sina bilder på dubbla kopior på en timma.
Herregud, vilken revolution det var att kunna få det så snabbt.
Det, och sen var det jättetråkigt för dem när digitala kom. För då försvann varenda Fotokvick-affär, bara svopp. Men då hade jag redan lämnat skeppet, så att säga. Och så har jag varit vaktmästare på Göteborg Energi. Jag har varit vaktmästare på Göteborgs-Posten. Och inte ens då fattade jag att jag skulle bli journalist. Jag är lite trög ibland.
Ja, du behöver smälta och fundera lite innan.
Ja, fast när jag var på Göteborgs-Posten så var jag faktiskt vimlare. Jag och min kompis, vi var vimlare. Vi fick gå ut på stan och göra roliga saker med folk och plåtade och så. Så att, ja, det var väldigt roligt. Men inte ens då fattade jag.
Men Om du hade fått välja en alternativ karriär, inte journalistförfattare, vad hade varit absoluta drömyrket i så fall?
Det är så svårt tycker jag, för jag har ju det absoluta drömyrket, men ja, jag har ju alltid sagt att jag ska inte bli något där man tar hand om folk, för jag är inte så här lärare, förskollärare, läkare, så. Men jag skulle kanske kunna tänka mig att bli barnmorska, för det verkar ju väldigt trevligt.
Ja, det verkar härligt.
Ja, och det är ju så fantastiskt liksom. Efter att ha varit på neonatalen i 2,5 månad med min son, så förstod jag ju där att de är inte barnmorskor, men de som jobbade där, de slutade ju inte. De var liksom kvar. För att det var så himla, vad heter det på engelska? Rewarding. Alltså det gav så mycket. Ja, men det gav så mycket. Så att ja, kanske.
Var det så mycket tidigare än föddes?
Vecka 27.
Herregud, shit.
Mm. Vägde under kilo. Vad sa du att han vägde?
985 gram.
Herregud.
Mm. Sen gick han ner i vikt. Det gör ju alla barn efter födseln, men jag tänkte att det gör väl inte han. Men det gjorde han till 870.
Åh, herregud, då är man inte...
Nej. Nu är han 1,85 och har illa luktande fötter. Och blir bagare.
Ja, men det är så med barnen.
Så är det med barnen.
När vi är tillbaka så ska vi snacka lite mera om en väldigt tung bok som Jessica har skrivit.
Göteborgs enda rockstation.
Jajamensan, Eddie och Linda Show. Vi sitter med Jessica Devert och det är faktiskt nazibruden som vi skulle vilja ta upp lite grann. Och jag kommer läsa en del av en text här och sen så ska du egentligen bara få fritt spelrum.
Prata om boken.
Trevligt.
Ja, en spännande bok tycker vi. Mm.
Hon hade ett hakkors intatuerat på foten och en SS-soldat på benet. Tillsammans med sin pojkvän sjöng hon duetter om utrotning. Hon var en del av den innersta cirkeln i den svenska nynazistiska rörelsen. I 3 år levde Anna-Lena Joners Larsson tillsammans med en av Sveriges mest kända nazister. Erik var sångare i ett av Europas största vitmaktband och Anna-Lena blev deras turnéledare. Sakta men säkert drogs hon allt längre in i en isolerad värld fylld av hat och ilska. Under spelningarna runt om i Europa och USA hyllades det nordiska blonda paret av såväl Ku Klux Klan som andra rasistiska organisationer. Tills allting en dag rämnade. I Nazibruden berättar Anna-Lena för Jessica om sitt liv, om orden som artist, om kärleken till Erik och om den svåra vägen ut ur rörelsen tillbaka till ett normalt liv. Mm. Bara det jag läste precis är ju fruktansvärt tungt.
Mm. Det är det.
Hur var det att skriva den här boken?
Det var faktiskt ganska spännande. Okay. För det där är ju en värld som man inte vet någonting om. Alltså man har ju ingen aning. Och då är jag ändå uppvuxen i Hisings Backa där det var ganska mycket nazister på 80-talet. Så att man har ju sett dem utifrån. Men det var... Vi satt och gick igenom bilder och tittade på, och det var så lite ofattbart att hon, den här lilla tjejen från Bollnäs, liksom hade blivit indragen i detta. Han var ju sångare, så det var ju musikdelen av nazirörelsen som de var inne. Men när hon berättade saker så var det helt obegripligt. De åkte på hemliga spelningar, de hade hemliga koder för de får inte lov att spela hur som helst, var som helst. I Tyskland får du överhuvudtaget inte ha några symboler eller texter eller någonting. Så det gömdes och smusslades och det var hemliga koder för olika spelningar på olika ställen och sådär. Så det var ju en värld som man inte vet något om, och det är ju ganska skrämmande att det liksom pågår hela tiden. Det är sådana här koder som att om du har en viss färg på skosnörerna så betyder det en viss sak. Så att, ja, men så är det.
Men hur var det att sitta... de här, alltså, för det är mycket av det måste väl varit nyheter för dig som, jag menar, du lärde dig väl otroligt mycket av detta. Och,
absolut. Ja, vi satt ju hemma hos Anna-Lena och hon skulle liksom försöka leta i sitt minne i vilken ordning alla saker kom, och sen fick man ju sålla i vad man skulle ta med och vad man inte skulle ta med, och allting var ju väldigt intressant och väldigt skrämmande och ganska, ja men alltså man blir ju lite sådär, gud, jag har lust att bara stoppa huvudet i sanden och inte veta det här igen, att det faktiskt pågår sånt här runt omkring oss hela tiden. De åkte ner till Grekland och var ute på landsbygden någonstans där det stod liksom greker och hajlar, och det är så här: okej, så där är den rörelsen ganska stor, och de åkte över till England, där är det ju jättestort. Och där finns det någon egen organisation som heter något, och hon liksom frotterade sig med de höga där som tyckte att det var ju spännande att det var en tjej som var med. Så. Och hon var ju jättekär i honom. De fick ju 2 barn sen också tillsammans, vilket ju också är stökigt såklart. Mm. Och så alla dessa tatueringar, sonen är döpt efter en känd engelsk nazist i andra namn. Alltså Det sipprade ju in i hela hennes privatliv. Så när hon sen skulle gå ut därifrån så var det ju jättesvårt. Mm. Men hon levde ju ett dubbelliv. Hon hade ju liksom sina kängor och sina vitmakt-CD-skivor i typ en garderob när mamma kom och hälsade på. Och så plockade hon fram det på helgerna när de åkte ut. Och sådär. Ah, okay. Så att hon levde ju ett dubbelliv hela tiden i stort sett.
Hon skämdes ändå lite för...
Ja, men det, hon för... Nej, skämdes vet jag inte. Men hon förstod att det här kan man inte skylta med. För det förstår de ju. De är inte dumma i huvudet, tyvärr.
Vad var det som gjorde att hon ville välja då att, att gå tillbaka till ett normalt liv med sundare värderingar?
Ja, hon resonerade ju som så att det, allting blev ju så svart. Allting var ju så mycket hat. Det blev så hatiskt alltså, ja, kring hela invandrarfrågan och de skulle ut och demonstrera. Och så fick hon barn. Mm. Och då när hennes son kom, då var det ju bara kärlek. Och hon förstod liksom inte, hon fick inte ihop det här med att hon skulle liksom omge sin son med allt det här hatet, allt det här svarta och mörka. Och sen så hade hennes, pappan till barnet hade ett missbruksproblem. Mm. Så att han försvann ju i stort sett. Och då fick hon, tog hon liksom sin chans att kliva ut.
Ja, en jättespännande bok, Nazibruden, som man behöver läsa.
Ja, vi kommer säkert komma in med fler frågor om detta, men det tar vi alldeles strax.
Det här är Pirate Rock. Pirate Rock.
Är du Linda Show? Vi sitter på Coco Rock och dricker kaffe och väntar in att lunchen ska bli klar här. Jessica Devert, vi pratar precis om Nazibruden. Hur illa berörd blir du när du sitter och skriver om någon annans tragedier?
Ja, i första skedet så kan jag bli det. Ja. Sen så lyssnar man ju. Och så lyssnar man igen på intervjuerna och så kanske man läser papper och förundersökningsprotokoll och domar och så vidare. Sen blir man lite avtrubbad. Mm. Jag är ju ändå bara ett verktyg på vägen så att säga. Så att jag kan ju liksom inte sitta och lipa. Jag får ju ändå vara den som är den stabila i det här och jag tror att jag är ganska bra på det. Jag kan liksom på något sätt ställa mig utanför och titta in. Paulina Bengtssons bok var mycket värre. Mm. För där var det så mycket sexuella vidrigheter.
Mm. Utnyttjad, våldtagen och såld.
Ja, precis.
Berätta lite kort om den.
Ja, den handlar om Paulina som när hon var bara dryga 20 träffade en kille. Och det här är då tidigt 2000-tal måste man komma ihåg. Så internet var liksom inte riktigt så high som det var. Man hade inte smartphones och så vidare. Hon träffar en kille på någon dejtingsida och de börjar ringa till varandra. Pratar jättemycket i telefon. Och sen så ska de träffas. Och första gången som de träffas så åker de iväg i hans bil. Och så kör han henne direkt till ett ställe där han i stort sett har sålt henne till en man. Så att de kör till ett radhusområde. De går, och hon förstår inte riktigt. För han har sagt att men vi ska åka via en kompis innan vi käkar middag. Så ska vi bara hämta en grej. Och så går de in där och så låser han dörren och så säger han ja, nu ska du ha sex med honom och jag ska titta på. Och hon, där och då så får hon ju liksom bestämma sig för antingen så gör hon det här och så kommer hon därifrån med livet i behåll eller så får hon så tar de livet av henne för det är två stora starka män som står där. Så hon gör det här och så när hon kommer ut därifrån så tänker hon nu är det över, nu kastar han mig på gatan och sen så är jag fri. Nej, utan då tar ju han henne som sexslav och håller henne i 4 månader. Har ju tvärkoll på henne hela tiden. Hon får inte prata med någon. Hon måste vara inne i lägenheten. Han liksom föser runt henne. Ja, han lägger ut bilder på en hemsida där man kan liksom köpa bilder och video på henne. Och sen så kör han henne till olika hotell och så kommer det torskar dit som utnyttjar henne.
Men det är ingen i hennes närhet som undrar var hon tog vägen?
Ja, hon har ju 2 systrar men de är ganska mycket yngre. Och hon var ju bara drygt 20. Och hon fick ju prata med sin mamma och pappa. Då satt han bredvid hela tiden. Han var till och med hemma hos dem och hälsade på. Han var ju så trevlig och charmig. Han är en sån riktig psykopat. Så att han charmar ju alla. Mm. Och hon sa ju naturligtvis att allting är jättebra. Han är så fin och nu ska vi åka på spa och sådär. Så hon duperade ju också alla för hon var ju så inne i det här. Han hade ju henne så under tummen. Så att hon duperade i sin tur alla.
Den här människan, alltså vad fick han för straff när det väl...
Han fick 14 års fängelse för det han hade gjort mot Paulina och en kvinna till.
Okay.
Och sen så kom han ut efter 9, tror jag det var. Och sen
då skulle han vara rehabiliterad alltså?
Ja, precis. Mm. Och sen så gick det några år så gjorde han ju precis samma sak igen då. Så nu sitter han ju inne igen.
Okej. Okay. Mm. Om inte jag missminner mig så han hade tagit henne till Tyskland.
Ja, det var inte Paulina, det var den kvinnan som han sitter inne för nu.
Okay.
Ja, henne hade han tagit till Tyskland från hennes barn och sagt att han hade lovat henne en guld och gröna skogar i stort sett. Och i Tyskland är ju prostitution tillåtet. Så att där hade han ju utnyttjat henne Och hon till slut tog ju kontakt med Paulina. Mm. Och så fick de ut henne och fick hem henne då. Och då blev han ju, så nu sitter han ju inne igen då. Mm. Men de tycker att återfallsrisken inte fullt så, man kan jag tror man kan få 4 år bara pålagt sitt straff för återfallsrisken. Men jag tror att han fick 2 eller 3. För de tycker väl inte att han är 100% då. Ja, nu är ingen som ser mitt ansikte, men jag himlar med ögonen.
Ja, han är
för illa nu alltså.
Ja, ja, men han kallas för sexmonstret. Så är det ju. Han byter namn och han flyttar runt och så.
Vad skulle du ge för tips till folk som nätdejtar? För jag menar, ni tjejer sitter ju i en otroligt utsatt situation rent spontant när du har skrivit om detta.
Mm. Jag har ju aldrig nätdejtat själv då, måste jag ju säga. Så att jag vet ju inte riktigt vad som försiggår där. Men jag skulle aldrig gå hem till någon. Jag skulle aldrig sätta mig i någons bil. Jag skulle träffas på en offentlig plats. Och sen kanske det inte spelar någon roll. Mm. För den där mannen man har framför sig kan ändå snacka ner en och så kan han börja utnyttja dig eller slå dig om 1 år. Mm. Så att det är skitsvårt. Alltså det är jättesvårt.
Finns det några varningssignaler som man bör akta sig för när det handlar om just de här dårarna?
Ja, ja, det tror jag absolut att det gör. Och jag tror faktiskt tyvärr att det som är vanligast är att de är supercharmiga och jättetrevliga. Mm. För de här riktiga psykopaterna, de är ju det. Mm. De är manipulativa och de talar om för dig precis vad du vill höra och hur fantastiskt du är och är väldigt uppmärksamma hela tiden. Men det slår ju så småningom över i någon sorts kontroll då. Mm. Och då märker man inte det riktigt.
Jag känner att jag blir alldeles tyst och tagen och utnyttjad, våldtagen och såld. Mm,
den är jätteotäckt, den boken. Ja. Det är den verkligen.
Ja, vi,
men väl värd att läsa.
Vi fortsätter gräva i Jessicas repertoar alldeles strax.
Det här är Göteborgs enda rockstation.
Jajamensan, Eddie och Linda Show och...
Nu tycker jag vi får gå över till något trevligare.
Ja,
det är jättebra böcker, de är fantastiska, men jag blir alldeles... Oh.
Ja, alltså, det vi har pratat om det är då Nazibruden och Utnyttjad, våldtagen och såld. Två tunga jäkla böcker som jag tycker att ni bör läsa, men också vara beredda på en... En
käftsmäll. Men lite av en käftsmäll, men de är viktiga.
Men ibland så behövs det en käftsmäll för att man ska fatta vad det är som faktiskt kan hända.
Jag tänker att det är viktiga böcker.
Mm. Väldigt viktiga.
Jätteviktiga böcker att läsa. Mm. Men sen har du skrivit massa feelgood.
Jajamän.
Ja.
Du vet, man måste ju
gå från det mörkaste som finns till feelgood-böcker.
Ja.
Okej, varför blir det så?
Ja, dels som jag sa förut, att jag ville skriva någonting själv utifrån mitt eget huvud. Inte behöva förhålla mig till någon annan. Sen var det faktiskt så att jag satt hemma en dag i min lägenhet i Majorna och inte vet jag, gjorde något. Och så kom Bridget Jones dagbok. Mm. Filmen kom upp på tv.
Den är så bra.
Ja, och då tänkte jag... Ja, nej, men den kan jag väl titta på. Och då var jag 49 år. Och konstaterade när jag sett en stund att det här är ju inte riktigt för mig längre. Alltså, den här kvinnan i den här filmen, hon vill ha familj, hon vill ha barn, hon vill ha en karriär. Och jag tänkte att ja, nej, men och jag har ju utbildat mig och har en karriär och är både gift och skild och gift igen och har barn och är liksom på andra sidan. Och så tänkte jag, dessutom hade jag lite klimakteriebesvär, så att det var lite så här, någon borde ju skriva den boken. Så tänkte jag, det kanske är jag som ska göra det. Så då gjorde jag det. Då skrev jag dagboken jag aldrig skrev. Som ju handlar om en kvinna i 50-årsåldern som får en dagbok av sin dotter. Och dottern säger, kan inte du skriva dagbok det året du fyller 50? Och den här kvinnan säger att, nej, vad ska jag göra det för? Jag gör inget spännande. Hon jobbar som läkare på Sahlgrenska. Hon går på sina yogaklasser. Hon har sin sambo Rickard. Och hon tycker att, ja, nej, men mitt liv är som alla andras. Och sen så hände det ju såklart en massa saker ändå. Så att, så kom den till.
Mm. Och det är din första feelgood?
Det är min första feelgood.
Mm. Och sen har det blivit några fler?
Sen har det blivit några fler.
Men dagboken jag aldrig skrev är alltså den första. Ja. Och sen har du en som heter dagboken jag faktiskt skrev.
Mm. Den kom året efter. Men egentligen är den inte nummer 2. För nummer 2 är Katthotellet vid kusten. För när jag hade gett ut... Nej, när jag hade börjat skriva dagboken jag aldrig skrev... När jag hade skrivit det manuset och fått kontrakt på det, då hade jag redan börjat skriva på Katthotellet vid kusten.
Okay.
Ja, som utspelar sig ute på västkusten då.
Såklart.
Såklart, där min mamma bor. Mm. Hon bor i Grundsund. Så att, men jag döpte om det till Räkholmen. Och så började jag skriva på den. Så när jag hade skrivit halva det manuset så skickade jag det till min förläggare och sa, vad tror du om det här? Och då sa han, ja visst. Så då blev det så att dagboken jag aldrig skrev släpptes i januari 2021 och första Katthotellet släpptes i augusti 2021. Och sen året efter så kom dagboken jag faktiskt skrev i januari 2022 och så kom andra katthotellet i augusti 2022.
Så du skrev dem nästan lite samtidigt eller?
Nej, en i taget.
Men du hade dem parallellt i huvudet eller?
Ja, fast jag var aldrig... Jag trodde inte att det skulle bli en dagbok nummer två, men den gick så bra. Mm. Så 2 veckor efter att den hade släppts så ringde min förläggare till mig och sa att Hörru, vad tror du om en två? Så att då blev det ju så. Mm.
Men jag följer dig på sociala medier och när du åker iväg för att skriva så ser man sån här då som en annan som inte förstår det här med journalist och författare.
Med bokstäver.
Nej, idag har jag hamrat iväg 11 680 ord.
Nej, det var lite otroligt kanske.
Ja, men alltså, har man något snitt vad man bör skriva då varje dag? Eller
det är jätte olika hur folk jobbar. Alltså alla författare jobbar på sitt eget vis och på sitt eget sätt. Mm. Och vissa jobbar långsamt och andra jobbar snabbt. Och jag är en snabbskrivare. Mm. Så att när jag väl sätter mig ner och skriver så går det oftast undan. Men som sagt, jag skriver fram till den där punkten när jag känner att okej, nu var det liksom dagens uträkning. Sen får jag liksom vänta lite till dagen efter när jag vet vad jag ska skriva nästa gång. Men jag skriver fort. Så därför så skriver jag ju 2 fysiska böcker per år plus att jag skriver böcker med min syster. Mm. Och det är väl inte helt vanligt, ska jag säga. Mm. Jag är ganska produktiv.
Hur gör du research för dina böcker?
Ja, det är lite olika. Det beror lite grann på vad man behöver för research. När det gäller katthotell så ringde jag en frilanskollega som hade katthotell och frågade hur gör man? och hon berättade. Och då är det så att det man ska komma ihåg är ju att det är alltid mycket mer som man behöver veta. Allt kanske inte kommer med i boken, men det är bra att veta. Som jag menar till exempel, för det är också så att läsarna är ju ganska noga. Så att när man ska starta katthotell då ska man gå kurser på nätet via länsstyrelsen och man ska ansöka och man ska göra det ena och det tredje. Så det har jag liksom med så här 3 korta meningar om. För annars är det någon som kommer och säger ja, fast man kan inte bara starta katthotell på det där viset. Så att jag googlar jättemycket. Mm. Jag tar hjälp av folk omkring mig. Så, jag får inspiration av folk omkring mig också. Mm. Och då kan jag fråga dem om diverse ting.
Ja, det här ska vi fortsätta dra i och ja, vi har massa frågor. Mm. Ja, det är ju spännande att lyssna på.
Ja, vad kul.
Ja, och du är spännande att läsa om.
Hoppas det.
Ja, vi är strax tillbaka.
95,4 och 90,7. Pirate Rock.
Jajamensan, vi sitter på Kock och Rock. Edu Linda Schob håller på att ta form i... Ja, det kanske blir en bok här idag. Oj, vem vet?
Idag?
Ja, det är därför du är inbjuden.
Idag? The pressure!
Ja, sätt igång och hamra.
Jag ska göra det när jag kommer hem. Ska jag fortsätta hamra.
Men om man ser det så här då, att nu har du skrivit att du är en snabbskrivare. Research, alltså allting sånt där. Men... just att få en idé som du tror att men det här vill nog folk läsa om.
Var de kommer ifrån?
Ja, alltså...
Jag tänker som så att om jag tycker saker och ting är spännande och roliga så tycker antagligen fler det. Jag är liksom inte så special. Så att jag är väl som den vanliga medelålders kvinnan. Det låter ju sorgligt att säga, men så är det väl. Så att jag menar, det som jag tycker är kul tycker andra är kul oftast. Så. Faktiskt. Så att jag utgår lite från det och från mig själv såklart. Mm. Och sen så är det ju naturligtvis så att när man bygger en historia så vet man ju att det ska ju in liksom konflikter och det ska in dramaturgin helt enkelt i en historia. Och det måste man ju ha. Man kan ju liksom inte ha en platt historia där det varken finns upp- eller nedgångar, utan det får man ju naturligtvis stoppa in. Och det, jag vet inte, jag har det nog lite i mig tror jag. Jag kan sitta och skriva och känna så här att nej, men nu behövs det någonting. Och så får man lägga in ett gräl eller en översvämning eller inte vet jag, en brand kanske.
Men då vill jag fråga också, vad har du för en fundering eller en tanke nu vad nästa projekt är?
Men jag har ju alltid projekt.
Ja, men vad tänker du att men det här vill jag skriva om nästa gång?
Jaha, okej. Okay. Ja. Nu är det ju så här då att jag har en jättegullig förläggare som i våras skrev ett mejl som hette vad vill vi ha? Avtal. När vill vi ha det? Nu. Så då skrev jag avtal på 3 böcker. Mm. Mm. Så jag har ju 3 böcker jag ska skriva nu. Men förutom dem, för de vet jag ju vad de ska handla om. Det är nämligen Katthotellet 3 och 4 och Dagboken 3, ja. Kan jag avslöja. Mm. Ja, men så var jag på Feelgood-festivalen i helgen och pratade med en annan Majornabo. Och då är det en förlagskollega till mig som har skrivit en historisk roman från Stockholm. Och då tänkte jag, undrar om inte jag ska skriva någonting om landshövdingehusen i Majorna. där bor det ju jävligt mycket roliga karaktärer. Det gör det ju liksom 2023, så man kan tänka sig hur det var på 70-80-talen. Mm. Och vårat hus är byggt 1918, tror jag. Så att jag menar, där finns det ju massor att ta av. Men jag måste nog skriva klart de här tre först, kanske. Eller kanske två i alla fall.
Jag hade läst om.
Ja, men det är så härligt att höra det, för du känns så sjukt kreativ. Mm. För det tänker jag är det svåraste med att vara författare. Att, ja, men nu ska jag sätta mig ner och jobba här idag. Och nu måste jag skriva så här många ord. Eller jag måste göra det. Alltså, den pressen måste ju vara så jobbig. Men på dig känns det som att du bara bubblar.
Ja, men jag tycker inte att det är så jobbigt. Vi diskuterade det här om dagen och någon sa till mig att någon annan förlagskollega sa att ja, men jag vill inte skriva avtal, för då får jag sån jäkla liksom, och då är det så jobbigt och jag har en deadline. Och jag tycker det är jätteskönt. Då vet jag vad jag har att hålla mig till. Det är säkert min journalistbakgrund. För då vet jag vad jag har att hålla mig till. Liksom. Då vet jag. Sen är det ju också så att nu ligger jag i förväg här. Jag lämnade ett manus i juli som egentligen skulle varit inne i oktober. Och så den här Katthotellet 3 ska jag lämna innan jul, och den ska egentligen inte vara inne för nästa vår. Men vi ska ju ut och långresa nästa år, jag och min man. Så då vill jag inte ha ett pågående projekt.
Var ska ni åka?
Vi ska åka till massa ställen.
Massa, vad roligt.
Ja. Mm-hmm.
Ska vi. Och vad är långåka?
Vi ska till...
Jag ska till Mölndal och sen ska till Kallebäck. Ja.
Jag har bott i Kallebäck, så dit behöver jag inte åka. Vi ska åka till Australien, Nya Zeeland, Bali, antagligen Malaysia, Vietnam och Kambodja.
Oj. Ska vi åka med?
Ja, jag tänkte säga det. Vi kan ju ha en resande podd.
Resepodd, ja. Ja, men det är därför jag tänker. Jag ska nämligen då researcha lite för tredje dagboken. Det kan ju bli en resedagbok, delvis.
Herregud.
Avdragsgilt.
Smart.
Ja, det
var precis min nästa fråga faktiskt.
Hur mycket drar du av?
Nej, hur ser din liksom skrivar ditt kontor ut?
Ah, jag har alltså, inget. Jag har en soffa.
Sitter du vad som helst och skriver, eller måste du sitta med
sitter
plätt?
I soffan. Ah, okay. Jag sitter i soffan och har TV:n på i bakgrunden. Jag måste ha lite ljud. Sen som Eddie sa förut, så åker jag ju ofta iväg precis i början, för att då kommer man igång. Så är jag borta en vecka eller två, så kommer jag liksom igång och får vara i manuset hela tiden. Mm. Det är inte Adrian kommer hem med bröllopstårtor eller Morgan som ska göra någonting eller man ska tvätta eller sådär, utan då är man där och i sitt manus och behöver liksom inte prata med någon om man inte måste. Mm. Och det är väldigt bra för produktiviteten.
Ja, jag tänker att det är enklare liksom.
Ja, men nu eftersom vi ska åka bort i januari, så tänker jag att vi inte åker bort nu. Så nu är jag hemma i min soffa.
När vi är tillbaka så ska Jessica få berätta vem hennes inspiration är inom skrivandet. Så vi är strax tillbaka.
Det här är Pirate Rock.
Jajamän, vi ska snacka inspiration. Jessica, vem har du som är din inspiration, som du ser upp till inom författaryrket eller journalistyrket?
Jag tycker jättemycket om författare som leker med språket, som uttrycker sig på kluriga sätt, och det tycker jag är jätteroligt. Och sen kan jag också tycka att författare som har alltså bra stories. Bra, jag är en sucker för bra stories.
Men något exempel på någon?
Bra stories, Lisa Jewell. Mm. Jättebra författare, det är lite spänning. Jag är ju egentligen inte en feelgood-älskare när det gäller att läsa. Jag läser, och inte blodiga deckare heller, men någonstans däremellan. Alltså spänningsromaner och så tycker jag är väldigt intressant.
Någonstans emellan blodigt och feelgood, det blir någon matlagningsbok i så fall.
Ja, typ så. Fram med en biff. Nej, men Lisa Jewell skriver oftast med ett det finns spänningsmoment med, och hon har ofta en dåtidshistoria och nutidshistoria som hon väver ihop väldigt snyggt, vilket är jättesnyggt. Sen lyssnar jag till exempel nu på Sara Lövestam som är språkvetare, och det kan ju göra kanske att man kan bli lite rigid i sitt språk, men hon är fantastisk med sitt språk. Så att jag ser upp till dem som leker med språket. Det tycker jag är roligt.
Vem är just nu Sveriges bästa författare?
Ja, det är nog typ jag. Nej.
Ja. Jo, det ska man väl få säga.
Ja, det tycker jag.
Nej, det är jag nog inte. Det finns många.
Okay.
Absolut, jättemånga. Men en som comes to mind just nu, det är faktiskt min förlagskollega Ruth Kvarnström Jones, som precis har skrivit De fenomenala fruntimren på Grand Hotel, vilket är en historisk som utspelar sig precis runt 1900-talet. Fantastisk bok. Aha. Fantastiskt bra. Mm.
Men om vi sätter dig då och så säger jag så här att du ska skriva en bok om brottning. Mm. Hur lång tid skulle det ta för dig innan du har en idé om detta i så fall? Eller en från idé till att du börjar skriva?
Om jag bara skulle skriva om brottning så kanske det skulle ta lite tid. För då måste jag researcha lite, för jag kan ju inte så mycket.
Nej.
Jag måste lära mig de olika greppen och hur det går till och så. Men alltså... Jag har ju varit på brottningstävlingar, så jag skulle väl kunna sy ihop en liten feelgoodshistoria. Det kan väl bli kärlek på läktaren liksom. kanske är två brottarkillar som blir kära i varandra.
Ja.
Ja, så kan det ju bli.
Men kan du liksom ta vilken utmaning som helst? Så,
ja, det typ. Tror jag.
Ja. Det är ju lite coolt.
Jag tycker vi ska komma med en utmaning till gäster.
Som, det är ju utmaning alla våra gäster.
Ja, vad härligt.
Ja. Det är ju du ska ju yoga och lära dig spela golf. Och,
yoga är toppen. Yoga har jag med i många av mina böcker. Mm.
Varför det?
För det är så jävla gött. Ja, det är så för kroppen. Bra. Så jag har med yoga Jenny. Finns med i någon bok. Och, ja, dagboken jag aldrig skrev. Hon går ju på yoga.
Ja, men
du skrev en bok om Eddie som börjar gå på yoga.
Ja.
Åh, herregud, det kommer bli ett lexikon.
Ja, eller en skräckhistoria. Ja.
Eller så blir det bara två sidor. Han gick dit, fastnade i nedåtgående hunden och gick hem.
Ja, han har redan fastnat en gång.
Han sträckte sig.
Ja, exakt. Mm. Precis.
Men då, Jessica, jag har en fråga. För jag och Linda, vi har en liten dispyt här som vi har haft från program nummer ett.
Oj då.
Ja. Mm-hmm. Linda påstår att alla kan göra en armhävning. Kan du göra en armhävning?
Ja.
Kan du det?
Ja.
Lisa? Alla kan göra en armhävning.
Nej, men du får tro mig på mitt ord. Jag kan göra en armhävning. Ja. Nu är det så att jag är i klimakteriet. Så fort jag rör mig så svettas jag. Så det tänker jag inte göra när jag sitter där med smink på och skjorta. Men jag tränar ganska regelbundet. Så att jag kan absolut göra en armhävning.
Jag är lite sur nu. För nu är det faktiskt flera gäster i rad som har sagt alla kan göra en armhävning.
Ja, det är klart alla kan. Jag vet inte vad problemet
vadå,
är.
Vad skulle problemet vara?
Problemet är väl att ner kommer man alltid, men upp.
Jaha, kommer de flesta också.
Ja.
Mm. Annars får man jobba lite på tekniken.
En.
Alla kan göra en armhävning.
Ja, vad fan, en.
Okej, fem då?
Okay, kanske inte.
Nej. Nej. Tack.
Men nu har vi pratat om alla kan göra en armhävning.
Ja, precis. Ja. Må man hålla sig till en. Ja.
Kan
man kan liksom inte up the game
nej,
hela tiden.
Nej, kommer inte hundra helt plötsligt. Nej. Nej, det går inte.
Vad lyssnar du på för musik när du har eller vad har du för musik i bakgrunden när du skriver?
Jag har ingen musik i bakgrunden.
Okej. Okay. Vad lyssnar du helst på för musik?
Ja, jag lyssnar jättemycket på musik. Vi lyssnar jättemycket på musik hemma för min man är musiker också. Jag lyssnar på oj det mesta. Det är nästan lättare att säga vad jag inte lyssnar på. Jag lyssnar inte på jazz och inte på klassiskt.
Mm.
Men vi lyssnar ju mycket på hårdrock och 80-tals hårdrock. Det är roligt.
Men det man spelar ett band som heter
Ram. Och men de spelar, ja det är sån, nej nu skäller min man på mig, men jag brukar säga galopprock, men det är det ju inte. Men det är typ okay. Sån, ja men det är typ sån 80-tals metal och det lyssnar inte jag på.
Okay.
Så, nej, men jag gillar mer pop. Jag är nog mer en popflicka.
Okej.
Okay. Ja.
Är det någon artist som går varm just nu?
Jag gillar Harry Styles. Taylor Swift.
Mm, ja. Där gick inte Eddie igång nu.
Nej, tydligen inte.
Jag vet inte ens vem den där sista som du nämnde.
Taylor Swift, den största kvinnliga artist i världen just nu.
Tjänar väl mest pengar av alla, tror jag.
Ja, det gör hon.
Mm. Ja, men jag vet fortfarande inte vem det är.
Nej. Du får lurläsa på.
Artister.
Jaha, okej.
När vi är tillbaka, då är det dags för 10 snabba. Vi hörs snart.
95,4 och 90,7. Pirate Rock.
Jajamensan, varmt välkomna tillbaka. Och det är ju dags för 10 snabba frågor. Och då är det som sagt snabba svar.
Mm.
Ja, inte massa funderingar och sådär, utan Linda, varsågod att börja.
Skulle du beskriva dig som en optimist, pessimist eller realist?
Realist. Mm.
Vilken superkraft skulle du helst vilja ha och varför?
Vara osynlig, för att då kan man ju smyga och researcha hela tiden.
Det är perfekt för dig.
Ja.
Vilken är din värsta fobi?
Fåglar.
Okej.
Hata fåglar.
Okej. Jag tycker faktiskt också att de är rätt äckliga faktiskt.
Svinäckliga och farliga.
Ditt pinsammaste ögonblick i livet?
Ingen aning. Jag är inte så pinsam. Eller ja, det kanske jag är, men jag upplever det inte så. Fan, det är lite dum i huvudet kanske. Bara.
Ja. Då tänker man inte på det själv.
Nej,
det är som jag.
Ja.
Vad är det mest olagliga du någonsin har gjort?
Jag har suttit i fyllecell i Danmark. Jag gjorde inte så mycket olagligt, men jag fick åka dansk polisbil och sitta i fyllecell.
Jaha, okej.
Okay. Jag drack alkohol på gatan i Fredrikshamn. Det fick man tydligen inte när man var 16.
Jaha, okej, det var ändå så pass länge sedan.
Ja.
Ja, det var ju schysst att dissa hennes ålder också.
Det var inte det jag menade.
Fan, hon kommer aldrig tillbaka till oss.
Hon kommer aldrig dricka alkohol på gatan.
Nej, men jag tänkte det var inte förra året.
Nej, det var inte.
Vad är det konstigaste du har ätit?
Oj. Det vet jag inte. Jag vet inte om jag har ätit. Jag har säkert ätit något märkligt i Thailand någon gång, men jag kommer inte ihåg.
Nej.
Vad står det på din bucket list? Alltså, vad vill du uppleva innan du dör?
Ja, jag vill ju ut och backpacka och det ska jag ju.
Mm.
Så att,
något mer?
Check eller? På den. Jag vill sälja en jävla massa mer böcker.
Ja, vad härligt.
Vilken är din sämsta ovana?
Men så kan man inte säga. Antingen har man en sämsta vana eller så har man en ovana.
Jävla ordmärkare.
Ja, men du kan inte sämsta ovana.
Ja, då ska jag faktiskt skylla ifrån mig. Det är inte jag som har skrivit manus.
Linda!
Ja, det är jag. Mm.
Ja. Min värsta vana. Eller min
ovana. Du fattar vad jag menar.
Ja, okej. Okay.
Ovana. Fick vi på den.
Inte vet jag vad det kan vara.
Ordmärka kanske?
Ja, det kan ju vara det kanske. Att jag är språkpolis. Nej, det är inte så ofta. Om jag inte hade gjort naglarna hade jag bitit på dem. Det kan jag säga.
Ja. Ja, det lägger du upp ganska mycket på din Instagram.
Ja, det är för att jag har så snygga naglar.
Du lägger alltid upp här. Nu har jag varit
ja, de är ju sjuka.
En gång i månaden ungefär. Gör nya naglar.
Det känns som att du gör det 3 gånger i veckan.
Ja.
Har du någonsin räddat en annan människas liv?
Ja, indirekt min sons då. Mm. Honom satt jag ju känguru med i 2,5 månader för att han skulle liksom växa och bli stor och så. Men inte annars, nej.
Okej, ditt hus börjar brinna, eller din lägenhet då. Mm. Efter att ha räddat din familj så kan du gå in och rädda en sak till. Vad räddar du då?
Gud, det här är ju väldigt nära hem, för det började ju brinna i lägenheten ovanför oss för drygt 1 år sedan. Ah. Så att när jag väl hade fått ut Adrian och Morgan och katterna så tog jag min dator, för där låg mitt nya manus.
Ja, ah. Det är datorn som är din...
Det är datorn. Ja, alltså jag är ingen materialist på något sätt. Det var inte duggviktigt med prylarna. Nej. Men jag visste att där låg mitt jobb.
Man har väldigt mycket på datorn idag. Ja. Man har ju foton. Ja. Man har ju,
men det var mest faktiskt manuset till 1 och 4 som låg där i. Och jag tänkte att det kan ju fan inte brinna in. Då blir det jobbigt.
Men vad händer om det, alltså, datorn försvinner? Den blir stulen. Har du backup eller hur fan?
Har jag en backup? Jättebra fråga. Jag har någon sorts extern hårddisk hemma. Så att det har jag säkert. De ligger väl i något mål, tänker jag. Mm. Nu ser du helt
nu tittar du uppåt.
Solen skiner nu. Vad fan?
Ja. Men du kanske inte kan det här med teknik.
Nej, det är jag helt ambivalent om. Ja. Alltså, jag är så dålig på det. Så
ändå ska du föra något roligt nu. Han är våran teknikansvarig.
Åh, kärre värld.
Så du förstår ju.
Och du förstår att det funkar. Alla människor kan utvecklas.
Hur låg nivå det är.
Till och med du.
Lite grann kanske så.
Lite grann kanske. Mm.
Men... Ja.
Var det 10 det?
Det var 10. Nu ska vi gå på middagen.
Ja, strax ska vi gå på middagen. Mm. Men däremot så ska vi ge Jessica lite betänketid på att efter nästa paus så ska du få bjuda in 4 personer på middag. Vi vill veta vilka 4 personer det ska vara som du ska äta middag med. Det kan vara vilken tidsepok, vilken som helst. Och vad bjuder du på middag? Och det ska vi få reda på alldeles.
Klassiska rockhits. Klassiska rockhits. Varje dag mellan klockan 11 och 2. Klassiska rockhits.
Jajamensan, vi är tillbaka i eten. Och nu är det dags för Jessica att få svara på en middag för 4 personer. Och då vill vi veta vilka 4 personer från vilken tidsepok som helst som du vill bjuda på middag och varför.
Den som först comes to mind, det är Selma Lagerlöf. Och det är ju såklart för att hon var författare också i en tid när man inte riktigt fick vara författare. Men hon var ju en väldigt spännande person. Hon hade ju någon relation med en kvinna och men var en barnbrytare på många sätt. Och det är ju alltid, det är ju viktigt för oss kvinnor som kommer efter, kan jag tycka.
Det var nummer ett.
Jag tror jag skulle bjuda in min förläggare. Vi har alltid väldigt, väldigt roligt ihop, han och jag.
På vilket sätt har ni väldigt, väldigt roligt?
Jag vet inte. Vi bara kommer överens som like a house on fire. Han är sommelier också. Väldigt, väldigt bra. Han vet precis vilket vin han ska bjuda på. Och så har vi väldigt roligt och väldigt utvecklande samtal och sådär. Så att han är, ja, men han är kul.
Har du valt förläggare med omsorg? Alltså?
Så kan man säga. Ja.
Du har läst deras CV innan och är det en bra CV? Ja, okej då.
Jag ville gärna hamna på Prince Publishing för att det är det största feelgood-förlaget i Sverige. Ja. Sen att Kristoffer Holst skulle jobba där, det visste jag väl inte riktigt. Sen visste jag ju framförallt inte att han var så jävla rolig och kul. Så att det var ju bara bra.
Okej. Okay. Mm. Ja, då har vi 2.
Då har vi 2. Gud vad svårt det blev nu. Ja, jag skulle gärna vara med Lisa Jewell som är författare från England. Mm. För hon är ju super, super trevlig faktiskt, tror jag. inbillar jag mig. Ja. Hon ska komma till bokmässan. Hon är på samma förlag som mig i Sverige, så jag hoppas att hon är med på förlagsmiddagen. Så jag får prata lite med henne. Mm.
Mm. Vad är din första fråga till henne?
How do you feel?
How do you feel?
How do you feel good? Nej, det heter ju inte feel good i resten av världen. Uh-huh. Nej, är det en svensk term?
Va?
Nej, utomlands heter det women's literature. Vilket ju är helt värdelöst.
Ja, så att en man ska inte kunna läsa en feel good.
Nej, det är så jävla korkat, ja. Så det är lite klokt. Ja, nej, men i Sverige heter det feel good för att vi hade liksom inget namn på det. Det hette ju chicklit från början i Sverige, vilket ju också är ett dåligt namn.
Men det var det konstigaste jag hört.
Ja, ja, men det är väldigt konstigt.
Hur mycket, alltså, vet du hur mycket könsdelat det är på just dina feel good böcker?
Som läser?
Ja, alltså som läser och köper. Alltså...
Den största delen kvinnor.
Är det
ja,
så?
Ja. 90% kvinnor över 50.
Vad läser
det är, överlag är det kvinnor över 50 som köper böcker.
Mm. Mm. Vad läser gubbar då?
Gubbar läser deckare.
Okay.
Mm. Polisdeckare helst.
Ja.
Mm. Eller om de är intresserade av musik så är det mycket så här musikdokumentära böcker och sånt också.
Ja, okay.
Ja.
Vi hade ju en middagsgäst kvar, va?
Eller? Ja, just det. En kvar.
Då skulle jag bjuda in Robbie Williams.
Åh fan.
Ah.
Den har vi faktiskt aldrig hört.
Nej, innan. Det har vi inte gjort.
Varför?
Nej.
Ja. För jag tror att han är svinkul.
Ja, det tror jag med. Jag tror han är
så jävla rolig.
Ja. Någon måste ju stå för underhållningen.
Ja, exakt. Ja. Och jag älskar hans musik. Har han alltid gjort.
Let me entertain you.
Ja, han gör den lite bättre kan jag tycka. Men visst. Så honom hade jag gärna haft med. Och så hade vi haft ett jädra party, tror jag.
Jag tror han är en riktig party.
Ja, det tror jag. Precis, och det är jag med.
Okej, vad ska du bjuda på då?
Asiatiskt, absolut. Älskar asiatisk mat.
Jaha, vad lagar du? Någon specialitet?
Kanske en glasnudelsallad med räkor. Skaldjur och fisk är min grej. Och asiatiskt är min grej. Gott!
Mm. Den kommer vi på den middagen, va?
Vad blir det för dessert då? Den är det viktigaste, känner jag.
Jag är inte så mycket nu ska jag inte säga att jag är inte så mycket för dessert. Det kommer alla som lyssnar bara, hör det du visst. Mm-hmm. Men då blir det något kladdigt. Jag är inte förtjust i vetedeg och bullar och sånt. Utan då blir det någon mossbakelse eller något sånt med grädde.
Okej, okay. Den får du gärna behålla själv faktiskt.
Ja. Säger du bara för att du är typ i någon fas.
Jajamän, vi är strax tillbaka och då kommer vi börja, vi är på slutsträckan nu.
Det är vi.
Ja. Vi är snart klara. Mm-hmm. Ja, så häng kvar. Pirate Rock. Varmt välkomna tillbaka, Eddie och Linda Show. Vi sitter på Coco Rock och det börjar lukta gott här nu, för nu kommer maten fram. Vi börjar kurra lite i magen så här.
Ja, vi sitter på Coco Rock.
Ja, Jessica Devert. Mm. Framtiden. Linda har en...
Ja, men finns det något projekt sådär som du drömmer om som du inte har kunnat ta dig an ännu? Eller som,
Ja, det är kanske den här landshövdingehushistorien då.
Ja, det är det.
Den är ju bara ett embryo, måste jag säga.
Ja.
Hur tänker du bygga upp den?
Ja, det vet jag inte. Jag kom typ på den i förrgår och då håller jag samtidigt på att skriva en annan bok och planerar min resa, så att, det vet jag inte. Men jag tänker att, som sagt, de där huslängorna är fulla med karaktärer, hur många som helst. Och man kan nästan göra dem hur spacade som helst och folk kommer inte tro att det är sant, fast det är sant. Så att, ja.
Men tänker du då att du ska knacka dörr och liksom hallå, du är lite knepig.
Kan jag få prata med dig lite? Nej, jag kan hitta på själv. Jag kan liksom bara ta liksom utanpåverket och så det jag själv har sett. Jag har ändå bott i Majorna en tag, så att ja.
Skulle du vilja göra någon bok tillsammans med någon annan författare? Förutom din syster? Finns det något sånt filmprojekt?
Nej, alltså jag hinner inte. Nej. Lite så är det ju faktiskt. Mm. Men jag skulle jättegärna göra en tv-serie av någon av mina böcker.
Ja.
Det hade varit toppen, faktiskt.
Hur kastar du katterna då, måste jag fråga?
Ja, den är svår. Jag har ju två hemma, men de är så ovilliga att göra som man tycker. Jag tänker att det finns andra som är mer... Ja, domesticerade.
Förhandling om kattmat liksom.
Ja. Nej, de kan vara svåra faktiskt.
Men behöver du då ta dig till och prata med någon om att du vill liksom bygga upp ett...
Ja, det skulle man ju i så fall behöva, men det är ju jättesvårt att ta sig in på den marknaden. Jag vet inte ens riktigt vart man ska vända sig. Så att, är det någon som... jag har gått en tv-manuskurs, så jag skulle kunna skriva ett tv-manus där jag började skriva ett manus till dagboken jag aldrig skrev. Så att om jag nu någonsin fick en stund över så skulle jag kanske skriva avsnitt 2.
Men dina böcker, finns alla dina böcker som ljudböcker eller?
Ja.
Hur funkar det när man ska få en... Har du en drömuppläsare som... Eller
jag bestämmer...
Helt och hållet?
Ja, om de, ja, jag kan säga de här skulle jag vilja ha och sen så får man ju fråga om de kan, såklart.
Ja. Ja. Men du har inte tänkt på om Robbie Williams vill läsa in en bok?
Kan han ju få göra faktiskt. Om det, nu, det är ju också en dröm i för sig att bli utgiven på flera språk. Min syrras, min och min syrras böcker som handlar om sardiner, de två första är utgivna på 7 språk. Dagboken jag aldrig skrev kommer i Danmark bland annat, men det hade ju varit jättekul om de hade fått vandra ut i världen.
Och hur är nästa steg för att komma dit då?
Ja, då, det är bra om man har en agent.
Aha,
ja.
Okay.
Och jag har haft agent till båda dagböckerna, men det har inte gett så himla mycket just nu. Så att, jag skulle egentligen behöva en ny agent. Mm. Och det är svårt att ta sig in på den marknaden, trots att jag har sålt ganska mycket böcker, så är det svårt. Så det är därför jag bara spottar ur mig mer böcker. För jag tänker att då kanske någon ser mig till slut.
Ja, för du verkar ju fantastisk på bara liksom... Kreativiteten verkar ju finnas.
Vad skulle du aldrig skriva om?
Jag skulle nog inte skriva en riktig pusseldeckare. För jag är för dålig på det. Alltså i 1 av 4, som är min senaste bok... Där finns det ju ändå ett spänningsmoment. Mm. Alltså det handlar ju om 4 kvinnor där en är misshandlad och det ligger kapitel in emellan som är från den misshandlade kvinnan och du vet inte vem det är. Så det är ju ett spänningsmoment. Då måste du planera ut eller placera ut ledtrådar på de olika kvinnorna så att du ska kunna misstänka alla. Så det är ju typ av pusseldeckarupplägg. Mm. Men alltså en sån här Agatha Christie. Alltså jag är helt rudig. Jag har läst så många Agatha Christie och så kommer man till sista sidan och då är det så här, så kommer in en polis i rummet och ser så här, det hoppade ut en genom fönster åt öster och då låg nyckeln under krukan och så hade han på sig en blå jacka och därför vet jag att det är han som är mördaren och jag sitter där som ett fån för jag fattar ingenting. Så att det skulle jag aldrig kunna skriva. Nej. Det är för krångligt i min hjärna tror jag.
Men du har ju den här nya boken 1 av 4. Mm. Bara en liten snabbis om den.
Mm. Ja, nej, men den, ja, där har jag ju faktiskt tagit hjälp av en tjej som har varit i den situationen. Mm. Att hon har varit utsatt för både psykisk och fysisk misshandel. Så att det är 1 av 4 heter den på grund av att Brottsförebyggande rådet gjorde en undersökning för några år sedan där det visade sig att 1 av 4 kvinnor blir utsatta fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt i sin relation. Har blivit det någon gång. Och därför så blev det 4 kvinnor som det handlar om. Och du vet inte vem det är. Och tanken är precis den. Du vet inte vem som är utsatt och du vet inte vem som är förövare. Det kan vara precis vem som helst. Våga fråga. Våga säga jag ser dig. Det här är något som inte är som det ska. Det är liksom min tanke med hela den boken.
Ännu en väldigt viktig bok. Mm.
Ja, den är med, och den ligger mig så varmt om hjärtat.
Mm. Mm.
I vanliga fall så brukar jag alltid säga att det är trädgårdsmästaren som är mördaren.
Mm. 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 Det kan man alltid utgå ifrån. Ja. Det kanske är fel.
Det kan vara fel.
Ja, det kan det vara.
Det
kan vara
fel. Det är ofta fel när jag säger så.
Ja, faktiskt. Jag förstår det. Kanske inte läser så många böcker.
Jag läser väldigt mycket böcker, men det är aldrig trädgårdsmästaren
nej,
som...
Nej. Okay.
Det blir alltid fel.
Jag kan skriva en bok om brottning och där trädgårdsmästaren är mördare.
Bra, då har vi det på ljud. Men när vi kommer tillbaka så ska vi lämna ifrån oss lite Instagram-tips och tips från coachen. Vi hörs alldeles strax.
Det här är Pirate Rock 95,4 och 90,7.
Jajamensan, är du Linda Schow? Vi sitter på Kokorock och vi har snackat med Jessica Devert här i bra länge nu.
Länge och väl.
Ja. Mm. Vi har ju en punkt som heter Instagram-tips.
Mm-hmm.
Har du något tips du skulle vilja dela med dig av som du tycker att folk bör följa förutom att följa Devert?
Ja, det går jättebra att följa Devert. Mm. Det går så bra så. Jag tycker... Oj. Det var ju jättesvårt. Vilka följer jag då? Ja, det finns en kvinna i Göteborg som heter Maggan som har ett konto som heter 50something.se som är kul. Alltså... Det är kläder och det är lite böcker och det är lite allt möjligt så. Men det som är roligt är ju att det är en kvinna som är 50 plus som är influencer.
Mm.
Och det tycker jag är kul.
Mm.
Alltså, jag menar, jag tycker inte att det är jätteroligt alla dagar att följa 20-åringar.
Nej.
Eller 25-åringar. Det är liksom inte min mål. Jag är inte målgrupp.
Kan inte ha riktigt samma grejer i...
Nej, inte riktigt så. Men Maggan är bra. Hon är toppen faktiskt.
Och vad heter det igen?
50something.se heter den.
Mm. Härligt.
Mm. Vad har du för tips?
Ja, men du vet att jag ofta tar upp olika konton som är riktade mot barn med NPF-diagnoser eller någon som liksom lyfter det på något sätt. För jag tycker att det här är ett litet problem vi har i samhället idag i skolan och sådär. Så då finns det en fantastisk lärare som heter Magister Nordström som jag följer. Som är grym och han är ju då lärare och lyfter det här på ett fantastiskt sätt. Hur lärare kan jobba på annorlunda med de som har diagnoser och att man inte ska kanske göra så superstor grej av det som man gör på det sättet, utan bara hjälpa till. Mm. Han är så grym, han är så rolig, magister Nordström på...
Jag tror att jag har sett det också, min son har ju också en diagnos, så jag tror att jag har varit där och
han är fantastisk och vill bara lyfta de här barnen på rätt sätt liksom, istället för att, som man gör så illa i samhället idag. Magister Nordström, grymt bra.
Härligt. Ja. Jag har faktiskt, jag vill tipsa om ett Instagramkonto idag som, det är faktiskt en tjej som vi kommer försöka få som gäst hit. Hon är polis och föreläsare, men först Mona är hennes presentation på Instagram. Mona A. Persson, alltså hennes adress är mona.a.persson, 2s. Hon lägger ut saker om samhället där hon reflekterar över mycket stories, orättvisorna i hur fan samhället ser ut idag. Hon berättar mycket om sitt polisyrke där hon möter barn som kanske har betett sig lite illa och blir hemkörda till föräldrarna, och föräldrarna fullständigt skiter i ungarna så det visslar om det. Och hon skriver väldigt, väldigt bra, och sen är det ett väldigt schysst flöde. Hon verkar vara en skön böna.
Fantastiskt konto är det. Ja, det är jättebra.
Så att där är mitt Instagram-tips. Det vi måste komma ut med idag också, det är ju faktiskt att vi har blivit med mail äntligen.
med mail och alldeles strax.
Mailbebis.
Ja. Fler sociala medier.
Ja, vi kommer nämligen öka våra sociala medier ganska brutalt. Men är det så här nu att ni skulle vilja kontakta oss, mig eller Linda, så skriver ni helt enkelt eddu@edduochlindashow.se. Vill ni kontakta Linda så är det ju inte Eddu, utan då är det ju linda@edduochlindashow.se.
Så det är inte Linda, inte Eddu.
Nej,
men det hade varit en bra.
Det hade varit bra. Och Eddu, inte Linda.
Är det så att ni känner att ni har en drömgäst som ni gärna skulle vilja att vi jagar tag på? Ni vill ha kontakt med oss för ett potentiellt samarbete? Ni vill att vi sätter oss och spelar in hos er under en period? Så är det bara att dra iväg ett mejl till oss, och har ni några roliga idéer som ni tycker att vi ska få in i vårt schema, så kör, hör av er. Vill du berätta vilka sociala medier vi skulle öka till? Vi har ju
Instagram, men vi också kommer att öppna alldeles strax på TikTok. Ja. Och det är också för att vi kommer att göra lite roliga saker, jag är det.
Ja.
Framförallt med varandra, lite oroliga uppdrag.
Jag kommer göra saker som jag tycker är roliga att du får göra.
Ja, en armhävning.
Du kommer ju inte tycka att det är roligt att göra det.
Nej,
alls.
Jag är livrädd.
Ja, och det kommer ju bli samma talk tillbaka.
Det låter lite obehagligt faktiskt. Ja, TikTok överlag känner jag. Jag är lite rädd.
Ja, och då jag är ju livrädd för de här uppdragen jag ska få göra från Eddie. Men vi får se.
Men det är inga märkvärdiga grejer.
Nej.
Det är
sånt som
100 armhävningar.
Ja, det gör jag gärna. Det är inte det han kommer sätta mig på, kan jag tala om. Nej. Det kommer
klappa
nog bli
en fågel.
Men däremot ställa sig på en scen och sjunga och såna grejer kanske man
Det hade jag kunnat göra.
Ja, men karaoke.
Ge mig 3 glas vin så gör jag också. Det är inga problem.
Då gör man nästan vad som helst.
3 glas.
Ja, 2 då.
Att jag öppnar flaskan och luktar, så kan jag göra vad fan som helst.
Sjunger gör du väl gärna.
Jessica?
Ja.
Stort tack för att du tog dig tid att komma hit idag.
Ja, det var fantastiskt.
Och,
jätteroligt.
Vi vill fortfarande ge ett tips. In och följ Devert på Instagram.
Och läs alla fantastiska böcker.
Ja, herregud. Fick vi de här böckerna?
Ja, får ni absolut.
Bra, då kommer vi också göra så här att då kommer vi köra en utlottning på de här böckerna med lite tävlingar, och vi kommer då lotta ut en bok i taget. Vi kan väl ta dem i full så att de får...
kan ni göra hur ni vill.
Ja.
Jag kan signera dem.
Det tycker vi. Ja.
Vad roligt.
Men då skriver du inte till, utan då skriver du signerar bara.
Jag signerar bara.
Du vet ju inte vem
jag har signerat förr, Eddie, så jag kan nog klara av det också, tror jag.
Du ska försöka lära
dig. Ja, men exakt.
Var har du nästa signering typ? Alltså, hur...
Oj, jag tror ICA Maxi.
Okay.
Om några veckor. Och sen, ICA Maxi i Göteborg och ICA Maxi i Torslanda.
Ja,
men och sen är det ju bokmässan såklart om 2 veckor. Där kommer jag monter signera och prata på Feelgood-scenen och allt möjligt sånt.
Ja. Och kanske sjunga.
Nu. Ja.
Sent på kvällen.
Sent på kvällen kommer jag sjunga, absolut. För det är alltid karaoke på lördag kväll.
Ja, det har varit grymt att ha dig här.
Tack så mycket.
Superhärliga böcker.
Ja, och vi kommer lotta ut dessa via vår Instagram, Eddie och Linda Shop. Tack för att ni lyssnade. Ha
det gött,
så hörs vi.
Hej då.
Hej då.